Vi kan gå till Judas brev. Det blir många frågor under pausen här om fallna änglar. Så vi får ta det lite till då. Judas brev. Det är brevet alldeles före Uppenbarelseboken, ja. Det börjar vi läsa i 5:e versen. Även om ni redan vet allt, vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. Det står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Jaha, här har vi ju fallna änglar i alla fall. Men vad är det som Judas här syftar på? Jo, det är första Mosebok 6. När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra. Och de tog till hustrur alla de ville ha. Då sa Herren, min ande skall inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. Det är kött och deras tid ska vara 120 år. Vid denna tid då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem och även senare levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara. Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Det här är ju också en text som bara sätter myror i huvudet på oss. Men en sak är ju helt klar. Och det är att djävulen finns ju redan när det här inträffar. Detta förklarar ju inte heller djävulens uppkomst. Utan de änglar som går in till människorna här, det är ju demoner. Så summan av kardemumman är ändå till sist detta. Att djävulens uppkomst är höljd i dunkel. Och tittar vi i Judas brev här så det han talar om är ju onaturlig sexualitet. Därför att när han väl har talat om de här änglarna som inte bevarade sin höga ställning så nämns Sodom och Gomorra och det talas om onaturliga begär. Nåväl, vi kan ju i vilket fall ändå förvåna oss över Guds relativa passivitet gentemot djävulen. Den är ju klar om inte annat. Och innan vi beskriver syndafallet som ett olycksfall i arbetet, en tråkig men oförutsedd konsekvens från Guds sida, så ska vi påminna oss att det var inte djävulen som ställde kunskapens träd i lustgården. Utan det var Gud. Och när vi börjar läsa noggrant i Nya testamentet, så stöter vi på ett par texter som ställer det hela i ett intressant ljus. Vi ska gå till brevet till Efesus, Efesierbrevet, 1:a kapitlet. Och läsa verserna 3-6. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade skall prisas. Jaha, nu förflyttas vi till början. Innan världens grund var lagd. Innan skapelsen ens påbörjas. Så är alltså redan frälsningen i Kristus planlagd. Och det är ju en torped under vattenlinjen på alla funderingar om att det här skulle vara någon sorts gudomligt misstag. Vi förflyttar oss raskt till första Korintierbrevet, dess andra kapitel. Första Korintierbrevet 2, verserna 6 till och med 8. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Från evighet har alltså Gud hittat på en fiffig sak. Och han håller den hemlig. Nämligen frälsningen i Kristus. Och Gud vet från början att den kommer att behövas. Och det borde han ju göra om han har all makt i himlen på jorden. Så att det är ju inget chockerande i detta. Och då ställs vi ju inför gåtan. Varför gör Gud så här? Svaret på den gåtan måste med nödvändighet vara något som visar Guds godhet. Annars har vi ju så att säga saboterat teodicéproblemet om Guds godhet och allmakt. Vi kan få en första antydan om det här genom att läsa en av Jesu liknelser, nämligen liknelsen om den förlorade sonen. Lukas 15 och 11. Vidare sa han: en man hade två söner. Den yngre sa till sin far: far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, följde honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far: här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han kommer, han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, Då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty denne din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Det här är ju en liknelse med fantastiskt många bottnar. Men en av dem handlar ju om frågan hur ett paradis ska se ut för att kunna räknas som ett paradis. Därför att hemma hos Gud, där är paradiset, säger vi. Ja, okej. Men den äldre sonen, han hade ju gått i paradiset hela tiden. Och han är ändå besviken på paradiset. Han tycker ju att pappa är orättvis och att här har han slavat och slitit och kämpat i alla år utan att få minsta lilla killing till tack. Så han går alltså i paradiset och vantrivs. Och det är ju en intressant tanke att man skulle kunna göra det. Vi tänker oss att du köper en sån där halvårsresa till något semesterparadis, någon liten ö med palmer och sandstrand och en massa hålligångställen. När du har varit där i 2 månader så tycker du att du har varit på alla de här hålligångställena och du har både badat framlängs och baklängs. Och du tycker egentligen ganska tråkigt. Så att det finns ju egentligen ingen plats som kan vara så fantastiskt, obeskrivligt underbar att den för alltid är ett paradis i våra ögon. Paradiset måste grundläggas inom oss. Vem av de 2 sönerna har hittat paradiset när berättelsen är slut? Jo, det är ju helt paradoxalt han som stack hemifrån. Som var ute och snurrade. Förstörde sitt liv. Syndade så tappert han kunde. När han kommer hem, eller när han är på väg hem, så går han och stavar på en bekännelse. Jag har syndat inför Gud och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Men när han kommer fram så hinner han inte säga allt det där. Utan han hinner bara säga: jag är inte värd att kallas din son. Begäran om att få gå som en av hans tjänare eller som en av hans slavar, den hinner han inte säga, för fadern bryter av honom och säger att klä honom i den yppersta klädnaden och slakta kalven. För nu är hans son i huset igen. Och det är ju alltså långt, långt mer än vad han hade kunnat drömma om. Han hade ju uppfattat det som en fantastisk förmån att få bli dräng i huset. Och så blir han son. Vem av de 2 sönerna vet var paradiset ligger? Jo, det är han som vi kallar den förlorade sonen. Det här ställer ju oss själva i ett ganska intressant ljus. Här finns ju alltså en väg till den eviga saligheten som ser helt annorlunda ut mot vad vi föreställer oss. Och vi kan ju notera att i början verkar ju fadern väldigt, väldigt likgiltig nästan för sonens öde. Sonen säger att ja, jag kan väl få ut mitt arv. Och det är ju inget snack om saken, inte någonting att ja, men om du stannar hemma lille vän så ska du få en ny moped eller någonting sånt. Inget som helst diskuterande, inga förhandlingar, ingenting. Utan pappa säger, jag bara banken öppnar på måndag så ska du få dina pengar. Och han får rubbet och går glad i hågen därifrån. Pappan gör inget motstånd. Han verkar så likgiltig. Men när sonen kommer hem, då är det rulle på pappan. Då kommer han springande. Och han kysser och han går på. Och den äldre sonen som hela tiden varit hemma och plöjt och harvat, Han blir ju alltså stört avundsjuk. Han tycker att pappan favoriserar den här grisen till lillebror. Och jag tycker han säger en så avslöjande liten kommentar här. 30:e versen. Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Hur kunde storebror veta att han hade levt upp sitt arv med horor? Ja, det kunde han väl knappast veta. Han hade ju gått hemma och plöjt. Ja, det kanske var någon som hade berättat. Men han kanske också hade drömt om att få göra en sväng bland hororna. Men bara inte vågat. Det kanske att pressa liknelsen för långt, jag håller med om det. Men det är en intressant tanke. Det är ju som brukar heta, bättre att sitta på krogen och längta till kyrkan än att sitta i kyrkan och längta till krogen. Därför det här har ju med människans längtan att göra. Den som vi själva inte råder över. När lillebror blir utnämnd till son i huset, så vet han vad nåd är. Han har gjort bort sig totalt och möts av faderns kärlek. Han vet vad nåd är. Men storebror som gått hemma och plöjt har ju ingen aning om vad nåd är. Han sitter ju fortfarande fast i sitt förtjänsttänkande. Här har jag slitit och slavat i alla år och du har aldrig gett mig ens en killing. Och därför kan vi ju se ett historiens mönster i den meningen att mänskligheten börjar hos Gud, går bort ifrån honom av eget val, men får lov att återvända. Och den av bröderna som är botad från längtan efter horor, det är ju lillebror. För honom är världen utanför faderns rike absolut ingenting som lockar. Jag har varit med om allt det där och tack och lov att jag är därifrån. Men man kan ju alltså misstänka att storebror som fortfarande sitter fast i sitt förtjänsttänkande, att han är mera kluven. Att han alltså inte är fri ifrån en längtan bort ifrån paradiset. Och det är därför som han till sist blir så arg på sin far.
Känslan blir ju för det här att då är det bättre att gå ut synda och sen komma tillbaka och ångra sig. Och det säger ju trots allt Paulus att det är inte det du ska göra.
Nej, det är så sant. Och jag har ju genom åren haft mycket själavård med många hemmasöner som insöp kristendomen med modersmjölken och kanske också fick höra att det skulle bli alldeles förskräckligt när Jesus kommer tillbaka och du sitter väl inte på bio när Jesus kommer och så här. Och som varit upp och tassat på nätterna för att se om pappa och mamma låg kvar i sängen av rädsla för att de skulle bli lite uppryckta till himlen och i den här stilen. Och som aldrig liksom nästan ens vågat titta på en vacker flicka. Och när man då går igenom det här så säger ju liksom alla: är det meningen att man ska ut och synda? Nej, det räcker så bra med de synder du gör. Du behöver inte bättra på det. Vi lever ju i syndens och lidandets värld. Så att det blir inte bättre av att man anstränger sig. Men hemmasonen är ju en svår person att själavårda. Att han får se att det är nåd att han har sluppit att gå ett varv bland hororna. Det är inte alldeles lätt att övertyga inbitna hemmasöner om detta. Det kan jag intyga. Men vi behöver inte bättra på synden. Den räcker så bra som den är.
Att det blir så kan det väl vara lite att man i kyrkan ändå kategoriserar synder så, som att vissa är värre än andra.
Ja, visst. Vi har ju våra syndkataloger och, eller har haft. Ja.
I alla fall lite de synder som syns utåt.
Ja, ja. Vi har väl mera övergått från syndkataloger till rättfärdighetskataloger. Vi har väldigt många kataloger om vad en kristen bör göra. Och ska göra för att kunna räknas som en god kristen. Men det är ju samma katalogtänkande. Nåväl. Mänskligheten börjar hos Gud. Förstår inte att de är i paradiset. Utan tycker att ja, vi kan väl bättra på det med både det ena och det andra. Lämna därmed paradiset. Hamnar i syndens och lidandets värld. När mänskligheten får komma tillbaka så vet man någonting som man inte hade kunnat veta om man hade levat kvar i paradiset. Därför att det brukar ju ofta sägas så här. Varför skapade Gud inte människan fullkomlig direkt? Det hade han ju kunnat göra. Han hade väl kunnat göra människan immun emot frestelse från början. Så att när ormen dyker upp så säger Eva, haha, det där är en frestelse, det går vi inte på. Den köper vi inte. Istället så är ju alltså människan ett ganska lätt offer. Det pågår ingen större diskussion i ämnet utan med några få repliker så är saken biff. Man frågar sig, kunde Gud inte ha skapat människan bättre från början? Och det är ju lite grann en fråga om vad vi är ämnade att bli. Bryter vi av här för lite bön?